tänk dig att du bygger ett helt nytt supermodernt flerbostadshus. Och typ 20 år senare så tvingas du jämna det helt med marken.
Helt galet egentligen.
Ja, eller hur? Alltså bara för att kvaliteten var för usel, materialen spelade inte ihop alls och planlösningen, ja, den gick liksom inte att ändra.
Exakt. Och man tänker ju att det där är ett absurt resurslöseri. Men grejen är ju att det här händer i Sverige idag.
Det är ju helt sjukt. Och välkommen till den här djupdykningen förresten. Idag ska vi kolla på ett källmaterial som i princip funkar som en kristallkula för din vardag.
Mm, verkligen. För de gator du går på, kontoret du jobbar i och ja, hemmet du bor i.
Precis. Vi har nämligen framför oss utdrag från arkitektbyrån Tengboms hållbarhetsrapport för år 2025.
Ett otroligt spännande dokument.
Verkligen. Och vårt uppdrag idag, det är att försöka avkoda den här massiva, ofta helt osynliga revolutionen som pågår i den byggda miljön runt omkring dig.
För det är ju en revolution vi snackar om.
Ja, vi ska liksom förstå hur en ganska giftig cocktail av osäker geopolitik, nya stenhårda klimatkrav och artificiell intelligens just nu helt ritar om spelreglerna.
Spelreglerna för rummen vi faktiskt lever våra liv i.
Precis. Och man brukar ju tänka på arkitektur som, jag vet inte, snygga fasader och typ färgval. Men det här dokumentet, det läser ju mer som en finansiell och politisk thriller.
Ja, och anledningen till att det känns som en thriller är ju att insatserna har liksom aldrig varit högre.
Nej, exakt.
Vi bevittnar ju ett historiskt skifte här, i realtid. Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 40% av samhällets totala klimatpåverkan.
40%? Det är en enorm siffra.
Ja, och lägg där till ungefär en tredjedel av allt avfall. Det är en gigantisk kloss i hela klimatkalkylen.
Mm, verkligen.
Och källorna vi kollar på visar ju hur branschen nu är under en monumental press. Man måste överge den här linjära slit- och slängmodellen.
Alltså där vi bryter nytt material, bygger upp något snabbt och sen bara river när vi tröttnar på det.
Exakt den. Den modellen måste bort och man måste gå över till något radikalt annorlunda.
Mm, okej. Men låt oss börja i det där makroperspektivet. För siffrorna i rapporten målar upp en ganska dramatisk bild av en bransch som ja, typ har tvärnittat.
Ja, det har den verkligen.
Byggmarknaden såg ju en otroligt försiktig återhämtning under 2025. Upp lite drygt 2%.
Mm, men bostadsbyggandet då?
Precis. Det ligger ju kvar och skvalpar på samma bottennivåer som under krisåren 2013 och 2014.
Vilket är ganska alarmerande.
Verkligen. Så om den gamla eran av att ständigt bygga nytt och snabbt är över, vad är det då som ska ersätta den?
Det källorna pekar ut som den överlägset starkaste trenden är transformation och återbruk. Alltså att jobba med det vi redan har.
Right.
Men, och det här är ett stort men, det finns ett oroväckande gap här mellan ambition och verklighet.
Hur menar du då?
Jo, experterna i rapporten lyfter fram att Sverige idag enbart är 3,4% cirkulärt.
Vänta, 3,4%? Det betyder alltså att över 96% av allt vi konsumerar och bygger är helt nytt material som vi sen bara slänger.
Exakt. Så illa är det. Om vi jämför det med Nederländerna, till exempel, som ligger på 25% cirkularitet.
Oj, det är ju en enorm skillnad.
Ja, då inser man hur extremt långt efter den svenska byggsektorn ligger just nu.
Mm.
Samtidigt pressas ju branschen från alla möjliga håll. Vi har ett osäkert geopolitiskt läge, brutna leveranskedjor och handelskrig.
Och extremväder som bara blir vanligare och vanligare.
Precis. Så plötsligt tvingas ju arkitekter och byggherrar prata om beredskap och resiliens snarare än att bara pressa kvadratmeterspriser.
Så för att verkligen visualisera det här för dig som lyssnar.
Mm, gör det.
Det är ju liksom som att byggbranschen historiskt har agerat typ som ett fast fashion-märke. Man har ständigt prånglat in ut nya, billiga kollektioner av ja, betonglådor för att det varit det enklaste sättet att tjäna snabba pengar.
Perfekt liknelse, ja.
Men nu när tyget plötsligt är svindyrt och stormen drar in, då måste branschen liksom förvandlas till en exklusiv vintage-skräddare.
Exakt.
En skräddare som i detalj måste laga, lappa, uppgradera och förstärka de kläder vi redan har i garderoben. Bara för att de överhuvudtaget ska hålla för stormen.
Det är spot on. Och grejen är att den här vinterskräddaren, den drivs dessutom inte av någon sorts naiv ekologisk idealism längre.
Nej.
Nej, Det handlar om krass överlevnadsinstinkt och affärsnytta. Spelreglerna för hur pengar rör sig i Europa har ju förändrats totalt.
Okej, berätta mer om det.
Källorna belyser ju hur EUs nya lagkrav fungerar i praktiken. Specifikt pratar vi om Fit for 55, alltså unionens mål att minska utsläppen med 55% till 2030.
Och taxonomin, antar jag.
Exakt. Den gröna taxonomin, det är ju i grunden ett klassifieringssystem som avgör vilka ekonomiska verksamheter som alls får kallas miljömässigt hållbara.
Och mekanismen här är ju stenhård, eller hur?
Brutalt hård. Om en fastighetsutvecklare vill bygga om ett kvarter och går till banken för ett lån, då tittar banken direkt på taxonomin.
Right. Då måste du kolla om du uppfyller kraven.
Precis. Om projektet inte är tillräckligt cirkulärt eller energieffektivt, då blir lånet antingen extremt dyrt, eller så säger banken bara nej.
Wow. Så hållbarhet är liksom inte ett val längre. Det konkurrerar direkt med finansiell risk.
Exakt. Hållbarhet har blivit integrerat i frågor om energisäkerhet och ren ekonomi. Tengboms egen kundundersökning från 2025 visar ju detta hur tydligt som helst.
Vad kom de fram till i den då?
Hela 77% av deras kunder anser att återbruk och minskat avfall är deras absolut viktigaste fråga.
77%? Så det har gått från att vara en snygg mening i någon PR-broschyr till att faktiskt vara kärnaffären?
Ja, precis så. Det är där pengarna finns nu.
Men okej, om hela branschen tvingas byta från att spotta ur sig standardiserade betonglådor till att extremt försiktigt liksom montera isär och pussla ihop befintliga byggnader.
Mm.
Vem är det egentligen som leder det arbetet? Vem håller i nål och tråd om vi ska fortsätta med skräddarliknelsen?
Det är ju det som är 10 000 kronors frågan.
Det här för oss ju in på en oerhört fascinerande del av källmaterialet som handlar om det som närmast kan kallas en pågående identitetskris för arkitekten.
Verkligen en total existentiell kris.
Rapporten tar in perspektiv från Joao Pereira som är kontorschef i Linköping och han gör en brutal jämförelse.
Ja, mellan den svenska modellen och hur man arbetar i Portugal och Danmark.
Precis. Han pekar på en helt absurd paradox. I Sverige så måste ju en elektriker ha en gedigen lagstadgad certifiering för att ens få dra en enda liten kabel i din vägg.
Mm.
Vilket är väldigt rimligt. Ja, men rent teoretiskt när det gäller arkitekter. Vem som helst kan kalla sig arkitekt och rita en hel byggnad. Det finns liksom inget krav på certifiering alls.
Vilket är helt galet. Och konsekvensen av den här svenska modellen blir väldigt påtaglig när man ser det över tid.
Hur då menar?
Jo, arkitektens inflytande över byggprocessen i Sverige har ju minskat stadigt ända sedan 70-talet.
Okej, så de har fått mindre och mindre att säga till om?
Ja, exakt. Och historiskt har Sverige faktiskt haft det absolut lägsta antalet nomineringar i hela Skandinavien till det prestigefyllda arkitekturpriset EU MIS Award.
Oj, är det så illa?
Ja, och Pereira menar att vi har skapat en kultur där arkitekten ofta liksom bara levererar en initial ritning och sen kopplas de bort från projektet.
Men vänta lite nu. Låt oss stanna upp vid den svenska modellen i ett ögonblick.
Okej. Okay.
Om man tittar på hur industriell produktion fungerar i nästan alla andra branscher så bygger ju framgång på löpande bandet.
Mm. Effektivitet?
Ja, det känns ju spontant som att det borde vara mycket snabbare och mer kostnadseffektivt om processen faktiskt är fragmenterad.
Hur tänker du då?
Ja, men arkitekten ritar, konstruktören räknar på hållfastheten, byggaren bygger och materialleverantören, ja, levererar. Varför skulle det vara ett problem att Expector bara gör sin lilla del och skickar stafettpinnen vidare?
Jag förstår precis hur du menar. Och det där fragmenterade löpande bandet fungerar ju alldeles utmärkt.
Ja.
Om målet är att bygga 1000 exakt identiska nya bilar. Eller 1000 identiska nya hus av standardiserat material.
Okej, men nu pratar vi om något annat.
Precis. Tänk på den här cirkulära omställningen vi nyss snackade om. Om du ska bevara en befintlig stomme, riva en specifik vägg och pussla in återbrukat tegel.
Eller gamla fönster.
Exakt, gamla fönster vars exakta dimensioner och termiska egenskaper du inte ens känner till från början. Då kollapsar ju löpande bandprincipen totalt.
Ah, jag fattar. För det dyker upp överraskningar hela tiden.
Ja, om arkitekten lämnar projektet när ritningen är klar och byggentreprenören sedan upptäcker att de där återbrukade fönstren inte passar perfekt.
Vad händer då?
Ja, då kommer entreprenören att fatta ett jättesnabbt beslut baserat på tid och budget. De kanske slänger in ett billigare material istället.
Vilket förmodligen sabbar hela idén.
Exakt. Vilket i sin tur kanske förändrar hur fukten rör sig i väggen. och plötsligt har du enorma fuktproblem.
Eller att ventilationen tvingas överarbeta och drar massor av energi.
Precis, utan någon som liksom äger helhetsvisionen. Någon som förstår hur estetiken, funktionen och materialfysiken hänger ihop. Ja, då blir byggnaderna statiska och otroligt sköra.
Vilket ju leder till det vi sa i början, att byggnader rivs efter bara 20 år för att de inte går att anpassa.
Exakt, de var så optimerade för en specifik hyresgäst att när den flyttar ut då kostar det mer att bygga om huset än att bara riva det.
Vilket slöseri. Så Pereiras och Tengboms tes här är alltså att arkitekten måste återta helhetsansvaret.
Ja, de måste bokstavligen kliva ut på byggarbetsplatsen igen för att säkerställa att kvaliteten överlever de hundratals mikrobeslut som tas under ett bygge.
Arkitekten måste alltså kliva ut ur det trygga skissgömmet, trycka på sig hjälmen och ner i leran för att få ekvationen att gå ihop.
Exakt så.
Och det låter ju som ett extremt komplext informationspussel. Man ska ju inte bara rita ett hus längre.
Ja, men man ska inventera varenda dörr och tegelsten från en gammal byggnad.
Och räkna ut dess koldioxidavtryck och förstå hur den kan återanvändas i realtid.
Precis. Och det är ju omänskligt mycket data att hantera.
Vilket ju leder oss direkt till det där magiska verktyget som hela branschen nu stirrar sig blind på i hopp om frälsning.
Du tänker på artificiell intelligens.
Exakt. AI. Hela 78% av kunderna i rapporten säger att de är redo att betala för AI-tjänster.
Mm. Alla vill ha det. Man vill använda AI för hållbarhet för att optimera materialåtgång och göra blixtsnabba livscykelanalyser.
Men, och det här är ett massivt men, här lyfter källorna fram en enorm pulshöjande blindfläck. De kallar det för hållbar AI.
Ja, det där är en av de mest fascinerande delarna av rapporten faktiskt.
Berätta, vad handlar den blinda fläcken om?
Den handlar om den rent fysiska verkligheten bakom molnet. Alltså vi pratar ju ofta om digitala verktyg som om de vore typ viktlösa, att de bara flyter runt i luften.
Ja, molnet låter ju så fluffigt och rent.
Precis. Men AI drivs ju av massiva serverhallar. Hallar som kräver enorma mängder stål, kylsystem och gigantiska, och då menar jag gigantiska mängder el.
Och källmaterialet sätter ju faktiskt konkreta siffror på det här, vilket är ganska skrämmande.
Mm, jätteskrämmande. Att träna den tidiga AI-modellen AlexNet, som kom för drygt ett decennium sedan, det krävde energi som resulterade i ungefär 0,01 ton koldioxidutsläpp.
Okej, 0,01 ton, det låter ju ändå hanterbart.
Ja, men spolar vi fram till träningen av GPT-4, då ligger utsläppen plötsligt på över 5180 ton koldioxid.
5000 ton, det är ju en helt absurd ökning.
Ja, och för att sätta det i ett svenskt perspektiv, det motsvarar ett helt års utsläpp för nästan 700 svenskar.
Helt galet.
Och det är alltså bara för att träna modellen en enda gång.
Men vänta, det här är ju en helt bizarr paradox. Vi använder alltså en svindyr, extremt energikrävande teknik som i princip drivs av ett eget litet kolkraftverk bara för att vi ska kunna räkna ut hur vi kan spara lite betong på ett bygge i Stockholm.
Precis.
Det är ju som att köpa en gigantisk bensinslukande monstertruck bara för att åka och panta burkar.
Ja, det är en fantastisk jämförelse. Och klimatkostnaden för att hitta den där lilla besparingen på byggarbetsplatsen riskerar ju att helt äta upp vinsten.
Så går den ekvationen verkligen ihop för arkitekterna då?
Det är ju den centrala konflikten i det som EU kallar för twin transition, alltså tvillingomställningen. Idén att den digitala och den gröna omställningen måste ske hand i hand.
Okej, men hur löser man det då?
Om vi bara använder AI för att spara material, men helt blundar för att serverhallen på Irland spyr ut koldioxid för att driva algoritmen, ja, då flyttar vi bara problemet uppströms.
Så vad säger Tengboms rapport att man ska göra åt det här?
De kräver ett totalt paradigmskifte i transparens. Byggsektorn och arkitekterna kan liksom inte längre acceptera AI som en sluten svart låda.
De måste ställa krav på techjättarna.
Exakt, stenhårda krav. Innan du använder ett AI-verktyg för en klimatberäkning måste du kunna få svar på hur mycket energi krävde just den här analysen.
Och var kom den energin ifrån? Var det vindkraft eller fossilgas liksom?
Ja, den digitala klimatkostnaden måste föras in i byggprojektets totala koldioxidbudget. Väljer man att ignorera det, ja, då riskerar ju hela den här cirkulära omställningen att bli ett nollsummespel.
Det är verkligen en ögonöppnare. Okej, vi har pratat om makroekonomi, EU-taxonomier, vi har diskuterat den här lite oheliga alliansen mellan AI och gammalt tegel.
Mm.
Och vi har sett hur arkitektens roll måste förändras i grunden.
Verkligen.
Men all den här högtflygande strategin, vad händer egentligen när den landar i den fysiska verkligheten?
Det är ju där det blir riktigt intressant.
Hur ser det här ut när du som lyssnar faktiskt går förbi ett bygge på väg till jobbet eller kliver in i en ny offentlig byggnad? Rapporten ger oss ju flera väldigt konkreta exempel på det här.
Ja, de visar ju hur de applicerar sina egna nya verktyg och strategier i praktiken.
Som det här interna verktyget de nämner Sustainable by Tengbom, som de använder tidigt i designfasen för att sänka sina koldioxidutsläpp med 15% per år.
Precis, de jobbar ju stenhårt med det internt.
Om vi tittar på det första exemplet då, Campus Tensta i Stockholm. Det lyfts ju fram som ett exempel på social hållbarhet.
Mm.
Hur översätter man liksom arkitektur till något så oerhört abstrakt som social sammanhållning?
Jo, social hållbarhet har ju ofta viftats bort som lite flummiga, mjuka värden. Något man gärna pratar om i visioner men snabbt stryker när budgeten blir tajt.
Ja, precis. Det har vi inte råd med.
Men i Campus Tensta så vävs utbildning och stadsutveckling samman rent fysiskt. Mekanismen här handlar om hur man utformar rörelsemönster och siktlinjer i stadsrummet.
Så man styr hur folk rör sig?
Ja, genom att placera utbildningslokaler, bibliotek och öppna torg på ett väldigt medvetet sätt så skapar man en naturlig närvaro av människor under flera av dygnets timmar.
Man designar helt enkelt bort de där otrygga, mörka hörnen.
Exakt. Man skapar platser där olika generationer och grupper faktiskt tvingas korsa varandras vägar.
Och om vi kopplar det här tillbaka till taxonomin och bankerna vi pratade om tidigare.
Ja, då blir det intressant. Trygghet och hälsa är ju inte bara filantropi länge.
Nej, det handlar om kalla pengar. Om ett område betraktas som otryggt sjunker fastighetsvärdena, risken för skadegörelse ökar och bankerna tar ut en mycket högre ränta för att överhuvudtaget låna ut pengar dit.
Precis. Arkitekturen blir alltså ett superkonkret verktyg för finansiell och social riskhantering.
Det är ju sjukt fascinerande hur de fysiska väggarna dikterar hur människor rör sig och hur det i sin tur helt dikterar ekonomin för ett område.
Verkligen. Det hänger ihop.
Okej, det andra exemplet rör Göteborg Energi. Här snackar vi klimatomställningens allra tyngsta, mest industriella infrastruktur.
Ja, en gigantisk ackumulatortank för fjärrvärme.
Ja, och historiskt sett hade man ju garanterat bara grävt ner en sån här bjässe, eller hur? Eller ställt den bakom ett jättehögt stängsel i ett industriområde mil utanför stan.
Historiskt, absolut. Man ville gömma undan teknik, det ansågs fult.
Men här har de gjort något helt annat.
Ja, i Göteborg har man vänt helt på perspektivet. Grejen är att när städerna förtätas så måste de här enorma tekniska anläggningarna rymmas närmare där folk faktiskt bor.
Då får liksom inte plats ute på vischan längre.
Nej. Så istället för att be om ursäkt för infrastrukturen och försöka gömma den så har man gjort hela ackumulatortanken till ett arkitektoniskt landmärke.
Så den blir liksom en del av stadsbilden?
Exakt. Den kläs i material och belysning som gör att den interagerar med omgivningen. Det handlar om att synliggöra klimatomställningen.
Att göra det fula nödvändiga till något vackert, helt enkelt.
Ja, och om samhället ska acceptera den massiva ombyggnation som krävs för att vi ens ska klara energiförsörjningen, då måste de tekniska lösningarna faktiskt tillföra ett estetiskt värde till staden, inte bara stjäla yta.
Det låter ju otroligt smart. Vilket för oss in på det tredje och sista exemplet. Det är betydligt mer småskaligt, men det förklarar ju återbrukets utmaningar i detalj.
Ja, det här är ett väldigt talande exempel.
Vi pratar om Svenska kyrkan i Uppsala. De behövde nya, moderna kontorslokaler och deras vision var, håll i dig, jordnära med en himmelsk touch.
En ganska härlig vision ändå.
Absolut. Men utmaningen var att de satt på en enorm mängd gamla, massiva trämöbler. Bord som var byggda för en tid liksom långt, långt innan laptops, stora skärmar och sladdhärvor fanns.
Mm, klassiska 1800-tals bord.
Och om man bara ställer in sådana bord i ett modernt techkontor så funkar det ju inte alls. Folk behöver ju ström. Så hur löste de det rent mekaniskt utan att bara slänga möblerna?
Det här är ett helt perfekt exempel på hur den nya, mer närvarande arkitektrollen vi pratade om fungerar i praktiken.
Berätta.
Om man bara hade gått på det gamla löpande bandet, ja, då hade man slängt borden direkt och köpt nya standardiserade kontorsmöbler med inbyggda kabelrännor i plast.
Och släppt ut massor av koldioxid på köpet.
Exakt. Men istället så designade arkitekterna en specifik liten innovation. De kallar det en bordsbricka för teknik.
En bordsbricka?
Ja, de skapar en fristående, supersnyggt integrerad modul som liksom bara kan fästas på de gamla otympliga borden.
Ah, smart.
Den här brickan rymmer alla uttag, skärmfästen och sladdar som krävs för en modern arbetsmiljö. Och det bästa av allt, man behöver inte borra sönder eller bygga om själva antikviteten.
Men har alltså adderat ett extremt modernt lager ovanpå en historisk stomme utan att förstöra den.
Exakt så. Och det förlänger ju livslängden på möblerna med decennier. Och det sparar enorma mängder koldioxid som annars hade krävts för att tillverka nytt.
Plus att man bevarar kulturarvet i rummet.
Precis, den där himmelska touchen finns kvar.
Det är en genialt enkel lösning på ett enormt komplext problem. Och det knyter verkligen ihop allt vi har pratat om idag.
Det gör det faktiskt.
Och så när du lyssnar på det här och nästa gång du sätter dig vid ett ombyggt skrivbord eller promenerar genom en nyanlagd park eller ser en gigantisk ackumulatortank få en ny snygg fasad. Kom ihåg att ingenting omkring dig är en slump längre. Varje bevarad tegelvägg, varje siktlinje på ett torg och varje materialval är numera resultatet av en otroligt komplex matematisk och politisk ekvation.
Verkligen.
En ekvation där man har vägt risken för extremväder mot leveransproblem från andra sidan jorden och där en serverhall på Irland kanske har räknat ut exakt hur mycket fukt den där specifika väggen tål.
Det är ord som verkligen sammanfattar hela den här framtidsbilden och som ekar genom precis hela Tengbooms rapport är resiliens.
Motståndskraft.
Ja. Arkitektur och stadsbyggnad handlar idag och imorgon i grunden om att bygga ett djupt motståndskraftigt samhälle. Byggnader bedöms liksom inte längre bara utifrån om de är vackra att titta på ett blankt magasin. Deras uppgift har blivit fundamental för vår rena överlevnad.
De ska fysiskt kunna skydda oss från kommande värmeböljor och hundraårsregn.
Precis. Och de måste vara extremt resurseffektiva för att överhuvudtaget få finansiellt stöd från bankerna. Och de ska, genom att styra hur vi möts, aktivt motverka segregation.
Det är ett ganska gigantiskt ansvar som har lagts på branschen.
Det minsta man kan säga. Om vi snabbt ska summera resan vi gjort idag. Eran där vi river fullt fungerande hus för att bygga kortsiktiga monument, den är över. Vi tvingas bli skräddare som bevarar och transformerar.
Exakt.
För att det här inte ska leda till fuktskador och kollapsade budgetar måste arkitekten kliva ut ur sitt elfenbenstorn och återta makten över helheten på själva byggarbetsplatsen.
Tillbaka till smutsen. Och till sin hjälp har de ju AI som kan räkna ut exakt hur en dörr bäst återbrukas. Fast förutsatt att branschen då tvingar techjättarna att redovisa exakt hur mycket koldioxid den där uträkningen faktiskt kostade i serverhallen.
En bra sammanfattning.
Men innan vi avslutar den här djupdykningen så vill jag lämna dig som lyssnar med en sista tanke att ruva på.
Kör!
Vi har ju sett hur framtiden kräver en total optimering. Vi har sett hur algoritmer och livscykelanalyser kommer att räkna ut exakt hur varje millimeter av våra hem och städer ska utformas för att vara matematiskt och ekologiskt perfekta. Men om framtidens byggnader optimeras in i minsta molekyl av en maskin, ja, vad händer då med det genuint mänskliga?
Det är en väldigt bra fråga.
Vad händer med det operfekta, det lite asymmetriska, de där märkliga små arkitektoniska misstagen som gör att ett rum faktiskt känns levande och personligt?
Ja, det är där som ger själen i ett hus.
Precis. Om vi designar bort absolut all friktion, designar vi då också bort charmen. Kan liksom en gigantisk AI i ett servermoln någonsin räkna ut vad som får oss människor att känna verklig förundran när vi kliver in i ett rum?
Det tål verkligen att tänkas på.
Något att fundera på nästa gång du tittar upp på husfasaderna omkring dig. Tack för att du lyssnade.
Tack så mycket.